Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd. Hälsar välkomna till en ny vecka. Vi är inne i slutfasen av den andra gruppspelsomgången. Ja, ni hör ju. Vi har en vecka med gruppspelsfotboll kvar framför oss. Sportbladets VM-podd kommer köra måndag, onsdag, fredag den här veckan också. Följa upp allting som händer där. Sen går vi in i finalspelet och då blir det lite annat tempo även på oss. Frida, du finns med igen från Doha. Hur har din helg varit?
Den har varit späckad. Jag vet knappt vilka matcher jag har sett, höll jag på att säga. Det är så pass alla dagar bara smälter ihop. Men nej, det rullar på här borta.
Nej, men så känner man ju själv också när man sitter här och tittar på allting på tvn. Det är så mycket matcher så de flyter ihop och det är svårt. Vi ska försöka bena ut allting som har hänt. För nu har det gått några dagar sedan. Precis efter vi spelade in senast så klev ju Qatar in mot Senegal. Qatar var första laget in i turneringen och de var också första laget ut i turneringen. För de förlorade då med 3-1 mot Senegal som äntligen fick målskyttet att lossna lite grann. Får se ifall det kan innebära ett avancemang för Senegal. Vi har ju en del förhoppningar på det laget ju.
De imponerar inte så mycket tyckte jag ändå. Alltså att man hade nästan velat se ännu mer fart och kvalitet från dem än vad de visar. Jag tyckte Qatar gjorde en väldigt bra match här. Också den, så att,
ja, det var ju bättre än i premiären i alla fall.
Ja, det var ganska rejält steg upp från premiären måste man ju säga. Annars har det ju varit en överlag i alla fall ganska jobbig vecka för de asiatiska representanterna. Förutom en i och för sig, vi kommer väl in på den också.
Vi kommer in på den. Men vi ska börja med det som hände igår kväll. Såklart hela gruppspelets stormatch. Nämligen den mellan Tyskland och Spanien. 1-1 blev det till slut efter att två omdiskuterade inhoppare, Alvaro Morata och Füllkrug, klev in och gjorde varsitt mål. Två på helt olika sätt väldigt intressanta historier ju runt de här två spelarna och vart de befinner sig just nu i de respektive landslagen. Men det är intressant att det är de två spelarna som går in som är kanske också sina lags mest utpräglade målskyttar också ju. Det är ju två lag som har väldigt mycket av allt men ingen riktigt utpräglad målskytt. Båda byter in en och båda gör varsitt mål. Där har vi en ganska bra början på storyn i alla fall, Makoto.
Ja, Alvaro Morata. Jag vet att jag spontant kallade honom fotbollens Kalle Halvarsson här efter. För att det är någon sån här, det är ju en karaktär som det så ofta går snett för. Att man vill att det ska gå bra för honom på något sätt. Han blir utskrattad, hånad. Ingen ser honom som någon så här egentligt bra anfallare. I alla fall inte där gemene fotbollstittare då. Men han är ju bra. Han har kvaliteter, han har ett jättestort förtroende hos Luis Enrique och nu när han kom in, hela anledningen till att han har varit bänkad i början och bara hoppat in är ju alltså fysisk anledning att han har varit skadad och så vidare. Och att Marco Asensio gjorde det så pass bra i den här falska nya rollen mot Costa Rica att han fick förtroendet igen mot Tyskland. Avslutet han tar här med den här yttersidan, det är ju det osar klass rakt av tycker jag. Och Spanien gör en bra match igen. Sen är det ju mot Tyskland som är betydligt mycket bättre än vad de var i sin premiär också. Och Füllkrug som du nämnde också, den situationen är ju häftigt. Han var väl, var ett år sedan så spelade han i tyska andra ligan. Han har ju ganska många Bundesliga år och så vidare på nacken också. Men det är väl på något sätt under hösten som han har haft sitt stora genombrott egentligen som 29-åring. Öst in mål, leder Bundesligas skytteliga. Före Choupo-Moting för övrigt på tal om en väldigt underlig skytteliga. Kommer in och ja, avslutet är ju ett busteravslut. Alltså det är bara rakt upp i nättaket. Det är så otroligt vackert. Och jag skulle inte bli förvånad om han startar mot Costa Rica.
Jag kallade honom före sändningen här, Frida, för Tysklands Ricky Lambert. Har du med om den jämförelsen? Det finns ju någonting ja. Där, eller hur?
Ja, men absolut. Jag tyckte också det var ganska häftigt ändå på något sätt. Just det här med att liksom, två strikers kliver in och inte gör jobbet, men i alla fall får in de där målen. För jag tyckte redan under första halvleken att man märkte direkt att det här var en tempohöjning sett till många andra matcher som man har genomlidit nu den här senaste veckan. Just att det här är ju två länder som definitivt kan hamna i final. Och det, i och med då att matchen var så betydligt viktigare för Tyskland än vad de kanske hade trott då, eftersom att de förlorade första matchen, så blev det på något sätt liksom ännu mer intensitet. Och jag tror väl att liksom, de tyska spelarna tog ju givetvis då matchen på ännu större allvar. Så att det här var väl ändå mästerskapets bästa match hittills. Det får man väl ändå säga att det var.
Kvalitetsmässigt håller jag helt med. Alltså det är fotbollskvaliteten på båda de här lagen.
Ja, det märks att det är bättre fotbollsspelare i båda de här två lagen på alla positioner än
i de två övriga lagen i gruppen.
Ja, nej, men, det blir ju lite så svårt. Alltså vi ser ju till exempel vi ska prata lite grann om Belgien, Marocko här tidigare. En sån som Kevin De Bruyne, som vi vet. Jag menar, för några veckor sedan i Manchester City så var han fullständigt briljant. Alltså det är inte så att han är en spelare som... vi kan inte jämföra honom med Eden Hazard till exempel, som har passerat sin peak och är djupt ur form, match och tränat. Det här är en Kevin De Bruyne som är i fantastisk form, som gör en helt magisk höst i Manchester City. Men i den här miljön, det är för dåliga spelare runt omkring. Det blir inte rätt bolltempo, det blir inte samma kvalitet på rörelserna, det blir inte samma kvalitet på bollarna till och från de olika lagdelarna. Men i den här matchen så ser man ju att den där kvaliteten finns liksom genomgående i alla lagdelar från båda lagen. Då får man också upp det här tempot, och det blir mycket mer som den som klubblagsfotboll som vi är som vana vid att bevaka, där tempot är på det här sättet alltid. Liksom.
Och det har säkert att göra med också att det här är väl mästerskapets två främsta tränare. Vågar man väl egentligen hugga fast, alltså både Hansi Flick och
säga, ja.
Luis Enrique, som gör de här förändringarna och får ju effekt.
Louis van Gaal håller ju såklart inte med, men...
Nej,
Louis van Gaal kan man ändå slänga in i mixen. Det tycker jag.
Ja, alltså van Gaal är ju älskvärd på något märkligt vis, men jag tycker väl ändå på något sätt att det här är de två absolut främsta
tränarna. Jag håller helt och hållet med. Och
det märks i deras sätt också att de liksom kan, men framförallt också tycker jag, utnyttja att man har fem byten och att man har en ganska stor trupp med 26 spelare. Det märks ju att de tränarna som är väldigt kompetenta, de kan ju verkligen utnyttja det till max, och det gör ju faktiskt båda två här.
Ja, och det var ju ett resultat, Makoto, som du hade lätt att hålla dig för skratt för.
Ja, men hade kunnat vara så bra. Det borde ha varit ett resultat som man skulle skrattat åt snarare.
För ditt kära Japan lyckades ju inte reda ut det. Den andra matchen i den här gruppen mot Costa Rica. Ett praktfiasko. Jag menar, Japan är det betydligt bättre laget i den här matchen, men kan ju bara inte göra mål.
Men jag satt ju här förra veckan och sa att det skulle bli förlust. Så nu, för en gång skulle fick man rätt då. Men till att börja med, ja, du var ju på plats, Frida, men alltså när man såg laguppställningarna.
Att du har, till och med jag reagerade.
Du har alltså besegrat Tyskland och stått för en av japansk fotbolls största bragder överhuvudtaget i ett VM. Man ska gå vidare på den här vågen och möta Costa Rica. En seger i princip säkrar avancemang. Hade säkrat avancemang ifall nu, eftersom att det blev vettet i den andra matchen. Och då väljer man att göra fem ändringar. Absolut, man gör lite ändringar i startelvan, det kan jag köpa. Men majoriteten av de ändringarna man gör är spelare som inte spelade en sekund av segern mot Tyskland. I någon sorts liksom rotationslag ungefär, som att ja, men vi är redan klara och ska vila spelare. Man tar ut i princip alla de som, ja, det fanns ju vissa centralpjäser, så Itakura, Yoshida i mittlåset var kvar, Gonda var kvar i mål, Endo var kvar på mittfältet och så vidare. Kan vi köpa Ritsudo, han kommer in i startelvan, Kamada kvar. Men så här, Yukisoma är inte bra nog för att spela på den här nivån, kan vi lugnt konstatera. Han fick 80 minuter och inte skapade någonting av värde. Ueda fick betydligt mycket mindre minuter men syntes knappt på planen överhuvudtaget, och med facit i hand så undrar man ju vad överhuvudtaget förbundskaptenen gör. Sen att Costa Rica då, de försvarar jättebra i den här matchen, det ska de ha all cred för, men gör mål på det enda skott på mål de har haft i hela turneringen. Och det blir ju på någon känsla att Japan verkligen kastade bort det här. För nu är ju det som verkade vara ganska troligt avancemang är ju otroligt osannolikt nu, i och med att man sannolikt måste slå Spanien. Och det tror inte jag det här gör. Två bragder känns lite väl mycket.
Men det är så egentligen ingenting att fylla i mer än att jag tycker att Costa Rica, det är ju absolut ett av VMs svagaste lag. Kanske det svagaste ihop med Qatar då, möjligtvis. Men det betyder ju inte att de inte kan göra mål. Alltså, det är väl klart att när de får den här enda chansen då, sen tycker jag att målvakten ska göra det bättre också. Så är han lite starkare där i handleden, så får han ju undan den bollen. Men sånt här kan ju ske på något sätt, och det är ju därför det är ännu... Det är därför det blir så förvånande då att Moyes, att han bestämmer sig för att på något sätt ta den chansen. Jag tror inte att sånt lönar sig alls, att ändra om så pass mycket i ett VM, alltså i en turnering. Jag tycker snarare att, om vi jämför med dam-EM som gick av stapeln här i somras, där England mönstrade samma startelva i alla matcher. Jag tycker ändå att det finns en poäng med att försöka spela ihop en startelva, och sen så har man ju alla de här byterna. Alltså man har ju ändå fem byten, och han älskar ju uppenbarligen att göra byten direkt efter halvtid. Så att han hade ju ändå haft chansen att kunna göra det. Men nej, jag tycker verkligen att det är visst. Alltså Japan var bättre än Costa Rica, men det var rätt många gånger under första halvlek där man kände också att det är någonting som fattas. Det är lite för mycket bollar bakåt. De hade liksom behövt någon sorts trygghet. Jag tyckte att det saknades lite, trots att de klev in här med jättemycket självförtroende, så kändes det inte riktigt ändå som att de liksom hade saker och ting på plats. Och det är väl klart att det blir så om man byter ut så många spelare i startelvan. Jag tror helt enkelt att Moyes, han måste ju ha överskattat de här B-spelarnas förmåga. Och han måste ha underskattat Costa Rica också, att de faktiskt kan göra mål. Det jag tyckte var lite kul ändå, och det tror jag skrev också i min text där, att om detta hade varit ett annat landslag som England till exempel, och de hade kastat bort ett VM-avancemang på det här sättet, då hade de ju buat efter slutsignal. Men det gör ju givetvis inte japanska supportrar, utan de tjoar och kimmar som vanligt ändå. Jag kände liksom att det är inte så att jag är för burop på så vis, men här förtjänar ju faktiskt Moyes att få en del kritik, för att det var ju...
Gud, ja.
Det är ju ändå han som kastar bort det på något sätt. Man har rätt svårt att skylla på spelarna faktiskt.
På tal om att utnyttja hela sin trupp, ja. Det intressanta var jag noterade när jag såg elvan då, direkt tänkte jag, men det här, vad är de håller på med? Och ser kommentarerna, och då är de bara, kul att du är där för chansen. Bara, men nej.
är det lite ett japanskt kynne på något sätt som kommer fram här?
Jag vet inte vad det är. Det är väl det är lite det, men vad roligt att den spelaren får chansen. De tycker det är jättevettigt att rotera. Och så är det lite den här naiviteten att man inte baserar saker beroende på vilket motstånd man möter. Jag tror att han i och för sig Moria så övertänkte nog att det här passar bättre mot det här motståndet och så vidare på helt överdrivet sätt. Men att man faktiskt genuint tror att man har en chans mot Spanien. Och det är väl problemet, att man bygger den här taktiken på att man ska kunna ta poäng mot Spanien. Och det är ju helt sanslöst att man gör det överhuvudtaget. Det ska byggas på att du ska kunna förlora med 28-0 mot Spanien och ändå gå vidare. Det vill säga gå fullt på att bara ta chansen, slå Costa Rica och sätta det i ett bra läge. Jag förstår inte vad de håller på med överhuvudtaget. Men det är japanska landslaget. Det är så. Jag är inte förvånad på något sätt.
Jag får ju säga också att japanska supportrar är ju de enklaste och svåraste intervjuoffren som finns. Det är ju, de är ju väldigt snälla, ställer upp och är väldigt exalterade. Men är ju också så himla, ja men de vågar inte riktigt svara saker. Alltså man får liksom dra, man får dra svaren ur dem och så är de ju så himla positiva hela tiden. Är de underbara? Jag tror jag finns med i, eller kommer finnas med i en 4-5 familjefotoalbum nu, för att alla ville liksom ta selfie. Inte som att jag, de vet ju inte vem jag är, men alla ville ta selfie efteråt med mig. Jag bara tänkte, ja, det är okej, okay, absolut. Så att de är, nej, de är underbara, men som sagt, här kastar de bort det.
Ja. Vi behöver inte prata mer om att det städas efter sig på läktaren.
Nej, det är så tröttsam hela den diskussionen. Det piggade dock upp alla memesen på det som riktigt trashade omklädningsrum som kom efter, som bara Japan efter Costa Rica matchen. Det tyckte jag ändå var väldigt roligt.
Argentinas omklädningsrum var ju väldigt stökigt, får jag säga.
Det var så.
Ja, det var det verkligen. Vi tar oss vidare från den gruppen då och tar oss tillbaks igen till fredag, Frida. England, som ju du hård bevakar, skulle bara lösa uppgiften mot USA. Och vad fick vi? Vi fick ju hela mästerskapets sämsta fotbollsmatch så här långt. Jag såg referenser dra... Ja, men det... Ja, det... Okej, premiären var inget bra heller.
Uruguay, Sydkorea vill nog vara med, och Danmark, Tunisien vill också vara med och kvala in i den där.
Ja, men jag såg referenser dras till Sverige-Turkiet EM 2000. Och riktigt så blodfattigt var det kanske inte, men det var ingen bra match, så kan vi väl konstatera.
Nej, det var det inte. Det var en stor besvikelse faktiskt. Nu hade väl jag inte riktigt seglat iväg efter den första matchen, för att man tänkte att Iran var ändå så pass dåliga i den matchen att det kommer absolut inte bli lika enkelt mot USA. Men det som slog mig, eller som har slagit mig i efterhand, och det man landar i på något sätt, det är ju att Gareth Southgate, han var rätt man när han kom in 2016, och jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb. Men hans absolut största svaghet är att han kan inte ändra på en matchbild. Alltså när han väl har bestämt sig för hur de ska spela och hur han tror att USA ska spela, han har väldigt svårt att liksom tweaka taktiskt på det då. Och det Berhalter gjorde här, som Southgate uppenbarligen inte var beredd på, det var ju att spela i stort sett ett 4-4-2 istället. Där var ju McKennie som var själva nyckeln i det hela, just det här med att han liksom höll sig till höger på mittfältet, och det gjorde ju också att nästan alla USAs anfall uppstod därifrån. Och sen så på andra kanten då så valde man att trycka upp Anthony Robinson till vänster, vilket gjorde väldigt högt, samtidigt som Pulisic klev in lite mer centralt, vilket gjorde att Trippier, han fick också en svår uppgift, för att skulle han då hänga med Pulisic eller skulle han kliva ut på Robinson, vilket gjorde i sin tur att Saka också fick det ganska jobbet, som höll sig ganska lågt emellanåt. Ja, men vem skulle han markera? Så att det märktes att England verkligen blev helt ställda inför hur USA hade lagt upp sin taktik, och att de på något sätt inte hämtade sig från det. Och vi vet ju också om att England har ganska svårt mot lågt stående försvar, alltså just som är så här pass välorganiserade som USA är. Får de inte så mycket ytor, om Harry Kane då är lite off också, jag vet inte om det har med skadan att göra som man har haft tidigare i veckan, för att han såg inte riktigt ut som sig själv heller. Ja, men då blir det inte så mycket av det. Och så får han ju ingen, Southgate gör bytena för sent, tycker jag. Han skulle ha gjort det betydligt tidigare, men han får inte heller ut någonting av det när han sätter in Grealish. Och Jordan Henderson, att man dammar av honom också dessutom. Det finns inte så mycket att hylla, även om Southgate lyckades hylla försvaret som ju höll noll.
Ja, men Maguire var bra.
Ja, Stones var väl också, det var väl bra, men ja. Det känns lite konstigt också på något sätt att sitta.
Men,
och
men jag,
sen
jag,
på andra
jag,
sidan...
Jag, USA var faktiskt bra.
Ja, sen så är ju detta, skrev jag också, att det här påminner ju väldigt, väldigt mycket om Skottland-matchen under EM förra sommaren. Just det här att då åkte man också på en 0-0-match mot ett lag som var väldigt taggad på att möta dem. Och fine, alltså det kanske är så att England går vidare härifrån och sen vinner man varenda match och hamnar i final. De har ju den förmågan. Men man kan inte låta bli att ställa sig frågan, är Southgate rätt man egentligen? Är han den tränaren som kan få ut mest av det här spelarmaterialet? Jag tror ju inte att han är det. Jag tycker att det finns andra alternativ som är betydligt bättre. Men ja, det är en poäng var väl bra sett till tabellen i alla fall för Englands del.
Ja, det är ju, alltså det är ju inget, alltså rent resultatmässigt så är det ju inget dåligt resultat för England. De kommer ju ta sig vidare, de kommer vinna den här gruppen till slut. Det är väl ingen som tvivlar på det. Men däremot så tycker jag, det var många som kritiserade just Jordan Henderson-bytet. Och nu kommer jag ju låta som en Liverpool-supporter här.
Första gången.
Men däremot så tyckte jag ju att England fick in lite mer fysikalitet centralt. De vann ju lite mer närkamper. För att, jag menar, om det, alltså Jude Bellingham är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men om det är någonting han kanske saknar lite grann så är det ju att smälla på det där riktigt fysiska spelet centralt. Och det tyckte jag man fick in lite mer med Jordan Henderson. Man vann lite mer närkamper och fick lite mer... presence i just det duellspelet. Och sen vart väl inte det. Ändrade väl det inte matchbilden totalt. Men jag fattade ju vad Southgate ville med det. Jag tyckte ändå att han fick viss utdelning för just det. Sen är ju Jordan Henderson sämre på väldigt mycket annat än vad Jude Bellingham är såklart. Så tappar ju kreativitet till exempel.
Ja, det var inte det att det var något fel på bytet i sig. Det är väl mer att det säger väldigt mycket om Southgate. Alltså, egentligen hela matchplanen säger ju väldigt mycket om Southgate. Jag fattar inte riktigt varför man inte gick mer offensivt framåt. För att USA är inte så bra. De har inte så bra spelare. Och jag tror att hade man satt lite press på dem, varit lite mer, alltså, legat lite högre, tagit lite fler risker, då tror jag att man hade fått mer utdelning av det. Men det är klart, det är enkelt för mig att sitta och säga också, och ja, alla vet ju hur en turnering fungerar, och som sagt, de tog det till final förra sommaren, men jag tror ändå att det kan vara ganska riskabelt att spela på det här sättet också, så att nej, hör ni han killen i bakgrunden här?
Vi hör honom.
Ja, alltså han bara satte sig, nu ska han köra någon jävla podd på spanska. Och så sätter han sig liksom mitt framför mig.
Det är för jävligt med folk som sitter i mediasentret och poddar faktiskt.
Ja, och han sitter samtidigt bara, vad är det där för poddbrev?
Nej, men nu flyttar jag här. Stanna på. Men däremot, Phil Foden har ju de flesta eftersökt. Absolut. Det vore ju att jag hade inte, det spelar ingen roll för mig egentligen huruvida det var Grealish eller Foden eller vem som helst. Jag tyckte att bytena skulle ha kommit ännu tidigare. Alltså Southgate måste ju ha sett att här behöver någonting hända. Och det var ju den spetsen också som England hade kontra USA. Just de hade en väldigt bred bänk, så jag fattar inte riktigt varför han inte vågade utnyttja det. Och det är det jag menar med Henderson-bytet också, att har man så mycket kvalitet på bänken, ja men kör på. Sen å andra sidan, hade de släppt in ett mål då, ja, då hade vi suttit här och sagt kanske att de borde ha täppt till lite bättre. Så att, ja, det, självklart är det en svår balansgång, men ja, jag tycker ändå han skulle ha gjort saker annorlunda.
Rätta mig om jag har fel, men alltså, i och med deras målskillnad och sånt, de måste väl förlora med typ 4-0 mot Wales för att de överhuvudtaget riskerar att åka ur. I och med att alltså, de är ju i princip klara.
Ja, precis. De borde ju vara det. Sen, alltså den situationen i gruppen är ju rätt intressant ändå efter att, ja, vi kommer väl in på den också, men efter att Iran då vann mot Wales. Så det är väldigt tajt nu i alla fall då, om vi ska säga att England redan är klara, så är det ju väldigt tajt om andra platsen, så att, jag vet inte alls hur den matchen kommer gå. Alltså, Wales har inte varit bra hittills, absolut inte, men man tänker sig ändå att de kommer vara lite grann som skottarna var förra sommaren, att de är ännu mer taggade. Kan ju bli Gareth Bales sista match, eller det är väl hans sista VM-match i alla fall. Så att, ja, det är ändå mycket som står på spel i den sista matchen då.
Ja, även i den andra är ju, det är ju också en av många anledningar speciell match också.
Ja,
nu
när politiskt dessutom har en, spänd.
Ja, när den dessutom nu har sportslig vikt också med Iran mot USA, vi kan gå vidare. För det är ju lite där vi har hamnat i och med resultaten vi har fått. Man går på just Irans match här också. Var ju noterbart också där, alltså fatta den situation de är i, spelarna, och spela med, alltså till att börja med där först att våga göra det, att ta det statementet för folket att inte sjunga nationalsången första, första dagen, vilket är helt sanslöst modigt egentligen sett till vad som pågår i landet och hur regimen sköter saker och ting. Och sen då sannolikt, med största sannolikhet då, tvingade att ja, i alla fall mumla sången andra matchen.
Och man förstår ju, och det blir ju på något sätt... Vi kan vi ta det här med Carlos Queiroz och Jürgen Klinsmann och det bråket som uppstår. Att man märker ju på Carlos Queiroz att han har ett oerhört svårt jobb här. Att han är enormt pressad och han vet att de här spelarna mår fruktansvärt dåligt, många av dem. Och de har en uppgift som inte påminner alls om de andra landslagen, de andra spelarnas uppgift när de är där. Därför att det finns så mycket mer i den här kontexten. Jürgen Klinsmann som då varit ute och kritiserat Carlos Queiroz, kallat det för ett... det är också sådär, man undrar hur mycket som var språkförbistring här, för att han kritiserade ju Irans fotboll snarare än någonting annat. Men det går ju att tolka...
Han generaliserade ju ganska mycket.
Han generaliserade grovt och när han väl fick chansen att pudla så gjorde han ju inte det heller.
Sen är han, är ju, inte... han är ju lite hycklare också med tanke på hur han själv brukade spela fotboll, kan jag tycka.
Ja. Men det var väldigt tydligt i det svaret från Carlos Queiroz, vi ska inte gå in alldeles för mycket på det, men det finns ju att läsa mer om såklart, att det var extremt långt, det var väldigt känslofyllt och det avspeglade att han var tvungen att ställa sig där och ta det här för det här laget, för att det är inte not now, Jörgen.
Men det konstigaste var väl ändå att han valde att twittra det istället för att bara få frågan lite... på presskonferensen och svarade. Det tyckte jag stack ut mest i allt det här, att han faktiskt valde att använda sig av sin Twitter. Då tänker man, varför det? Vad ligger bakom att han kände sig nödgad att göra det? Jag tycker nästan att allt kring Iran, man vet inte riktigt vad man ska tro. Och jag har ju pratat med jättemånga iranier nu den här senaste veckan. Och alla tycker ju olika i stort sett. Inte alla, men man har liksom olika syn på själva situationen. Där vissa tycker att ja, men jag går på matcherna, men bara för att jag ska kunna smuggla in liksom politiska budskap och liksom visa mitt missnöje gentemot regimen. Mm. Och sen så har man andra som tycker liksom att nej, men det får vi tänka bort och nu är vi här och detta är vårt lag, medan andra då påstår att det här är inte alls vårt lag längre, det här är regimens lag. Nej, men spelarna, vissa spelare, de står på, eller majoriteten av spelarna står på vår sida. Det är så mycket fram och tillbaka. Så jag vet egentligen inte riktigt hur många iranier som är glada över detta. Alltså hur många som gläds med landslagets framgång skulle jag säga. För att man vet som sagt inte riktigt vad som pågår bakom kulisserna. Och att de nu mimade till nationalsången, även om det var någon spelare efteråt som ändå gick ut och sa att ja, men den här segern var för folket, så märker man ju att det finns en spänning kring allt. Och jag är ju faktiskt förvånad över att de kunde spela på det sättet som de gjorde, för de var ju mycket bättre mot Wales jämfört med i premiären. Så att de är ju väldigt pressade allihop.
Rent sportsligt tror jag också vi blev nog lite lurade av hur siffrorna rann iväg mot England, för att alltså det var ju mer att de får de här två målen väldigt kort tid och på något sätt helt tappar energin och orken att köra på. Här mot Wales så funkar ju matchplanen mycket bättre hela vägen in, och det är därför och då kändes ju ganska rättvist ändå när de sätter sina mål på tilläggstid som de gör i den här matchen och har skapat sig jättebra utgångsläge att gå vidare. Men samtidigt, nu kommer den mest politiskt laddade matchen av dem alla, som är politiskt laddad oavsett vad vi har för situation i de diverse länderna och oavsett vad som står på spel på så vis. Att den blir väldigt intressant på många olika vis att följa vad som kommer ske i den matchen.
Sen rött kort på Hennessy, så han missar ju då den laddade matchen.
Ganska klart rött kort efter var det första i turneringen. Ja. Det var på tiden, tyckte jag.
Turneringens första röda kort. Har man ju en i stort sett lika bra, kanske till och med en bättre målvakt i Danny Ward. Att slänga in där mot England är ju Leicesters första keeper.
Sen är det ju det där med Wales att Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem heller. Alltså, de har ju inget mittfält. Nu fick ju Joe Allen, han är ju knappt, hans ljumskar har ju knappt läkt. Och han, ändå får han slängas in i ett försök att få stopp på blödningen. För att det är på något sätt som att de, ja men, Aaron Ramsey och Ethan Ampadu, de visste ju inte riktigt, de kan inte riktigt spela ihop. Alltså jag tyckte väl ändå att Ampadu, han försökte väl på något sätt hålla ihop det, men varje gång han driftade ut till höger, ja men så tog Ramsey en djupledslöpning, och ja men vad händer då? Då är det ingen centralt. Alltså det är sådana basic grejer som inte alls fungerade för Wales, så att de förtjänade ju faktiskt att förlora den matchen. Men med det sagt, hade det inte varit så här många minuters tillägg i varenda match, då hade de nog lyckats hålla nollan, för att vi var väl uppe i 111 minuter när 2-0-målet kom. Så att ja, man kan ju ha, jag måste säga att jag förstår det här med effektiv speltid, men jag börjar tycka att det är ganska tröttsamt med alla de här tilläggsminuterna. Det blir lite för mastigt ändå på något sätt.
Det blir också så här att det känns godtyckligt beroende på vilken domare som har fått med.
Det har varit väldigt stor skillnad ju. Alltså, det var ju inte alls så många tilläggsminuter igår till exempel.
Nej, precis. Där börjar jag tänka att har de ändrat sig nu? Eller har de pratat om detta? Ibland gör de ju så att de helt plötsligt kommer på att någonting är väldigt dåligt. Och så ändrar de mitt under. Jag vet inte
för det var ju 90 plus 8 när Irans 1-0-mål kom till. Och det var ju efter och det är klart att det röda kortet kommer en kvart innan någonting sånt där, liksom med typ 10 ordinarie minuter kvar att spela. Senare kom det 85 minuter, så då är det 5 ordinarie minuter kvar att spela. Ja, det hade man kanske kunnat rida ut, men då blir det istället en kvart med en man mindre när spelarna är som tröttast. Ja, det höll till slut inte, så rasar ihop på slutet och blir 2-0 till Iran. Men, ja, men det spetsar ju till den här gruppen i alla fall. Det är, som sagt, vi har ett par spännande matcher att se fram emot i sista omgången där i grupp B. Vi ska ta en liten paus, men när vi kommer tillbaka så ska vi prata Messi, vi ska prata Mbappé, vi ska prata det som också har hänt under helgen. Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com, och med i vanlig ordning har vi Steven Lee Holmdahl för att reda ut tipsen för den här veckan. Nu börjar vi komma en bit in i handlingarna, Steven, och saker och ting börjar kristallisera sig lite grann.
Ja, hyfsat i alla fall, men jag tycker att mönstret fortsätter med att det är lite hackigt och favoriter som faller och gör bort sig och sådär, men... jag sitter precis här nu när vi spelar in det, så kollar jag när Mitrovic har bränt 2 jättelägen mot Kamerun, som verkar ha glömt bort hur man försvarar sig. Så, jag tycker det är underhållande och kul VM, även fast det är lite många 0-0 matcher och sådär.
Ja, det är verkligen. Det pendlar mellan ren tristess och fantastisk underhållning faktiskt.
Men jag har väl fastnat lite för att jag tycker att Wales helt enkelt är för dåligt för att vara kvar i det här VM:et. Jag tror inte att de kommer göra särskilt mycket mot England heller, för de måste ju liksom piska och gå framåt, och det brukar inte vara så bra melodi för Wales, som egentligen bara är bra när de får kontra. Och de har väl egentligen bara gjort typ 20 godkända minuter på hela VM:et när de fick till någon liten forcering mot USA, men sen var det plattfall mot Iran senast som England körde över med 6-2. Och jag tror väl också att Harry Kane börjar ledsna lite på att gå mållös, så nu bättre läge tror jag inte han kommer få här nu med Wales, som måste byta målvakt och måste börja anfalla. Så att jag spelar att England vinner imorgon mot Wales och att Harry Kane gör mål, och det får vi 2,56 gånger pengarna på.
Ja, fint. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com, och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in på stödlinjen.se och läs mer.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990.
Ja, vi skällde rätt mycket på Argentina efter första omgången, förlusten mot Saudiarabien. Det dröjde en stund innan Messi beslutade sig för att nu får vi lösa det här mot Mexiko. En timme in ungefär innan han bestämde sig för att bara skruva in den där bollen, och sen så var nollan sprucken, och då kunde liksom på något sätt axlarna falla ner lite grann, den här anspänningen som har varit runt det här argentinska laget efter den där chockförlusten mot Saudiarabien, och sen kunde man spela ut lite mer.
Får jag göra en Klinsmann här och påstå att det var en väldigt latinamerikansk första halvlek?
Alltså, det kan du göra. Men alltså, problemet med... Alltså, det var ju så otroligt hackigt. Jag tyckte att det man saknade var liksom den här farten och alltihopa. Men absolut, det var ju mycket smällare. Det var många händer mot ansikten och diverse sådana situationer. Och sen, men sen tyckte jag liksom Morsato höll inte alls en vettig nivå. Att det vart för mycket småblåsande. Han tillät inte att det här vart en sån sprakande tillställning som vi hoppades att det skulle bli. Och det vart, det var väl ändå också en riktigt fruktansvärd första halvlek. Fruktansvärda första 60 minuter av den här matchen där ingenting hände i princip. Och sen är det ju Messi då. Mm. Som får den här, han är inte lika snabb, kvick och kan förändra matchbilder på samma sätt som förr. Eller inte i alla fall med samma verktyg. Men när han får bollen där, utsidan av straffområdet, och siktar och avlossar och sätter det där skottet. Ja, det är ju sånt som Lionel Messi gör, bara kliver fram och avgör matcher och lyfter dem. Och det är ju precis, det var han som behövde kliva fram. Det var i den här matchen han behövde göra det för att väcka tro på att det här kan bli någonting ändå. Och sen därifrån så kände man ju att det nästan var avgjort. Mexiko lyckades ju inte överhuvudtaget få till någon form av rimlig kvitteringsanstormning. Sen den briljante unge, vad blir han, 14 år yngre än Messi, Enzo Fernandez, som får bollen efter en kort hörna och avslutet helt fantastiskt fint. Benfica-talangen som inte lär vara kvar i Benfica jättemycket längre till, med tanke på vad han har gjort där sedan han kommit hit. Jätteviktiga 3 poäng för Argentina, kan man ju lugnt konstatera.
Där har vi nog ett av mästerskapets genombrott i Fernandes. En sån spelare som vi kommer att prata betydligt mer om efter det här. Det är alltid någon som poppar upp. Men jag håller med.
Klar för Real Madrid i övermorgon.
exakt. Snabba ryck.
Han behöver ju få starta i alla fall också, kan vi säga. Och jag tycker att det är jättekonstigt om inte han får starta mot Polen, med tanke på att Papu Gomes funkar inte överhuvudtaget mot Saudiarabien. Jag tycker inte McAllister funkade överhuvudtaget här mot Mexiko egentligen. En spelare som Fernandes, som har den här liksom extra kreativiteten och på något sätt blir en blandning av båda, att han kan väl även ta defensivt ansvar på ett mittfält. Han gör väldigt mycket, otroligt alltså så här pigg spelare, så jag tycker att han ska in i en startelva mot Polen i alla fall, för det lär mixtras i den också till nästa match, har jag för mig. Det var många ändringar i båda elverna här inför. Vad Mexiko gör förstår inte jag riktigt heller, men han går ner på en fembackslinje, petar Edson Alvarez. Det var mycket som var frågetecken kring uttagningen från Tata Martino.
Ja, han kommer ju få mycket kritik, eller det har han väl fått, det har ju gått en tid efter den här matchen, men ja. Just det där också, att visst, Argentina har ju egentligen bara två ögonblick här av magi på något sätt, men det räcker ju för att de ska liksom sätta 2 bollar, och har man då den matchplanen som Mexiko hade, ja men då... Det känns inte så kul efteråt. Alltså jag kan tänka mig att det är många mexikaner som sitter och tänker att varför vågade vi inte lite mer? Varför körde vi inte bara på, att man nästan har större chans att besegra Argentina på det sättet? För det får man ju säga att Saudiarabien faktiskt gjorde. Visst, de stod ganska lågt mot slutet, men det var ju för att de hade ledningen då. Alltså annars så körde de på ganska hårt och stod där med sin höga backlinje och vågade på något sätt spela fotboll. De bevisade ju att det faktiskt går att slå Argentina på det sättet. Det är lite svårare om man börjar bli trött i benen, och sen så får Messi ett sånt där läge. Det är nästan omöjligt att hålla honom från att göra mål då.
Ja, men titta på hur Mexiko slog Tyskland för 4 år sedan. Då var det ju bara full fart framåt. Det var bara noll koppel på Irving Lozano, som fick bara göra det han kan och bara gjorde slarvsylt av det tyska försvaret. Här blir det en sån otroligt, alltså, pragmatisk, riskminimerande approach i den här matchen, som jag inte tycker att man hade behövt ta. Sen absolut, Man kan inte se Tata Martino stå i halvtidssnacket och göra en Hervé Renard och skälla ut alla spelare på samma sätt. Ni har ju säkert sett de bilderna på saudiska halvtidssnacket. Roligaste i det var väl i för sig att det också då han som översatte snacket också skrek, var ju det absolut roligaste i det, så att det var dubbelt upp.
Det måste han väl göra, men ska man översätta
jag gillade det, så måste man
väl också få mer känsla.
Och Mexiko hade ju behövt någon som då, den Tata Martino står och gormar på dem. Jag kan inte se honom göra det, men att det skulle behövt någon, en Tata Martino som gör det, och den har en mexikansk tolk som då översätter det här till mexikansk spanska och gormar samma sak igen. Det hade varit väldigt roligt i alla fall, och det tror jag hade behövt. Men nu är Mexiko är ju riktigt illa ute. Absolut, om de tar en seger här mot Saudiarabien sista, vilket jag ändå tror att de kommer kunna lösa. Problemet är ju fortfarande att man, alltså Raúl Jiménez inte är helt fit for fight. Ja, jag tror att de ändå löser Saudiarabien sista, men jag har trott fel mycket hittills i det här mästerskapet.
Ja, för jag tycker ändå att Saudiarabien, trots att de förlorade mot Polen, så var de ju faktiskt bättre rent spelmässigt än vad Polen var. Alltså Polens skillnaden mellan seger och förlust för Polens del, det var ju Szczesny i mål och sen i mångt och mycket Lewandowski då, att man har honom där fram, och så är det ju några sekvenser man gör bra, men Saudiarabien är, de är rätt starka.
Ett trött gäng Polen. Det är ett trött landslag de har nu alltså.
Men är de inte väldigt, alltså de påminner ju än så mycket om Sverige på något sätt. Alltså,
Men alltså det är verkligen...
Kanske Sverige det när man hade Zlatan.
Det är exakt det.
Det är så mycket spelare som, de har varit där så länge, de har långa karriärer, de har aldrig nått den där riktiga höjden. Alltså Krzowiak, Glick, alla de där är ju kvar liksom. Det har inte fyllts på med något spännande. Visst, det finns
Matty Cash.
Och det finns en Zielinski som är bra. Det är en bra fotbollsspelare, och Lewandowski är superstjärnan.
Men på tal om matcher där det smällde, alltså det här var ju, kan det här ha varit den absolut våldsammaste matchen av dem
alla? Det var jättetrevlig match att sitta på, tyckte jag.
Polackerna var ju helt galna ju. De måste liksom ha klivit ut, eller stått i omklädningsrummet inför och sagt att nu ska vi ut och smälla till de där saudiaraberna och sätta dem på plats, för det gjorde de ju verkligen. Det var tre gula kort i loppet av 5 minuter, och Matty Cash armbåge där.
Det hade kunnat bli en annan färg faktiskt.
Det hade kunnat bli en annan färg på kortet, ja, absolut. Men det på något sätt ställde ju Saudiarabien, eller det var ju det som bromsade upp dem, för att de inledde ju matchen väldigt pikt och bra och sådär. Men sen så i och med att polackerna var så fysiska, det tog lite udden av dem ändå på något sätt. Och så lyckades de liksom hänga i hela matchen, Polen där, och få in de här målen. Ja, det är starkt att få med sig 3 poäng, men jag kan ju säga att det var inte många polacker på läktarna. Det var ett otroligt tryck från de saudiarabiska supportrarna.
Är inte Saudiarabien där de har gjort i mästerskapet där vi typ väntade oss att Qatar skulle göra? Alltså att vi förväntade oss att de skulle komma dit och spela sin, alltså Barca
orienterade. Överraska lite grann.
Överraska lite med en offensiv fotboll och ha jättemycket stöd på läktarna. Det är ju det Saudi har gjort snarare. Bara en allmän fundering. Sen måste man väl nämna alltså Lewandowski. Det märktes ju enormt mycket press han har haft på sina axlar när han... han gör det här 2-0-målet som kan visa sig bli livsviktigt, ska sägas, med målskillnad i åtanke att de faktiskt utökar den här ledningen och vinner med 2 mål och inte bara 1. Men när en spelare som då gjort över 600 mål i sin karriär, gjort 76 mål i landslaget inför den här matchen, till slut gör sitt första VM-mål och man bara ser att liksom bara tårarna sprutar när han bara lägger sig ner. Och det är så mycket press som släpper från hans axlar. Ja, det tyckte jag var väldigt fint, och det är egentligen sanslöst att han faktiskt inte hade gjort ett enda mål i ett VM fram tills nu. Och det där målet kan visa sig vara väldigt viktigt för deras chanser till avancemang.
Ja, men det är ett getingbo det här också inför sista omgången. Och det är så här vi vill ha det. Vi vill inte ha avgjorda grupper inför runda 3.
Det är ju roligt att vi faktiskt har väldigt stor spänning i väldigt många i grupper på då sätt.
Vi är ju också Silly-podden. Det här är ju podden vi har döpt om till VM-podden för stunden. Men jag ska bara slänga in det att just när det gäller Enzo Fernandez så är det faktiskt rykten om Manchester United och en övergång på en halv miljard ungefär.
Vad är vi på? Daily Express? Eller vart är det du tittar?
Jag vet inte vart det är nu, men det har i alla fall nämnts.
Såklart det har.
Manchester United.
Liverpool och City och Madrid och PSG och allt vad det heter kommer nämnas också. Vi kan väl bara slänga in där också att The Times kommer med att Messi allt närmar sig Inter Miami också, men det tar vi väl hand om efter VM.
Det gör vi, definitivt. Vi tar oss vidare till nästa grupp och då hamnar vi i grupp D. Fan,
det är så... Alfabetesyk.
Och den förmodade då gruppfinalen mellan Danmark och Frankrike upphåsat på förhand. Danmark kom från två raka segrar mot Frankrike. Men nu är det VM, va? Nu är det lite andra bullar som gäller och det är ju en Mbappé som är i fenomenal form. Som han vänder ut och in på spelare, liksom när han vill. Det är ju njutbart att se honom spela fotboll just nu och han avgör ju den här matchen också.
Ja, nej men verkligen. Han är ju på något sätt... Ja, alltså vi visste ju redan vad han kunde. Det är ju inget nytt så att säga, men här cementerar han väl på något sätt just det här med att han kommer vara den vi snackar om de kommande, ja, räcker 10 år egentligen. Jag menar, man vet inte hur länge spelare håller på idag, men åtminstone 10 år framåt så kommer vi väl prata om Kylian Mbappé. Ja. Mm. Och i och för sig var det ju inga, det var ju inte hans vackraste mål i den här matchen, men han är ändå där och han får in dem. Tyckte väl överlag att det var en rätt hyfsad första halvleken då, och sen så öppnade det ju upp sig i andra. Det har ju varit så hela VM:et egentligen, just att man kan ju egentligen hoppa över första halvlek och bara ställa in sig på andra halvlek, för det är där allting händer. Det är nästan som att det blir en förmatch till själva matchen, de första halvlekarna. Men jag tycker att Hernandez såg väldigt bra ut på vänsterbacken. Jag tyckte att Varane var bra. Mbappé har vi redan nämnt ju. Dembélé, jag menar Griezmann till och med i sin lite djupare roll som vi pratade om för något avsnitt sedan. Jag tyckte att han klarade av det bra. Så att det var mycket bra i Frankrike. Och det syns väl på något sätt också att det här är ett lag som kommer gå långt. Det är en väldigt uppenbar grej att säga, men det fanns ju ändå lite frågetecken i med att det har funnits en del avbräck på de centrala positionerna och Karim Benzema är borta. De kanske mår bättre av det, vem vet? För att just nu ser de ju ut som ett lag som klickar väldigt, väldigt bra.
Karim Benzema har väl haft liksom radiotystnad sen han inte var med i den här segern mot Australien, vet jag, när Giroud gjorde två. Spelaren som han en gång, när han fick frågan, skulle jämföra sig själv med Giroud, sa att det är som att jämföra, man kan inte jämföra Formel 1 och go-kart. Otroligt ödmjukt.
Ödmjukhet har varit Benzemas...
ödmjukhet på plan, det är det som är så intressant med honom, men vi behöver inte prata om skadade spelare som inte är med. Nu man tittar på där Frankrike här, alltså som sagt var inne på det förut, Theo Hernandez, det är ju sanslöst egentligen, han inte var en startspelare innan, det blev en skada på hans brorsa. Jag tycker att han tillför otroligt mycket på den kanten, är en av världens absolut bästa ytterbackar, framförallt i offensiven, så otroligt snabb, hela tiden med. Sen tycker jag det funkar ganska bra när du har en sån hyperoffensiv vänsterback, nu får du in Koundé Varane tillbaka i startelvan igen, Koundé i en högerbacksroll istället. Och jag tycker bara att det allmänt funkade bra, det franska laget, på alla sätt och vis. Man kan sitta och skratta mycket åt Adrien Rabiot, men det är fortfarande en väldigt bra spelare.
Ja, han är ju faktiskt det. Han har inte varit i Juventus senaste tiden.
Ja, alltså grejen är att han är väl en av få som faktiskt ändå gör någonting för Juventus också och bidrar. Och det där problemet med honom och där man sitter och skrattar åt i Sillypodden, det är just att det är så mycket annat som kommer till när du ska försöka värva Adrien Rabiot, som det ändå har pratats om att Premier League-klubbar vill göra. Nu tror jag att den här Premier League-flytten kommer snart. Jag tror det, och jag tror att det kan hamna i en klubb som kanske kollega här inne inte skulle bli så glad om det sker. Men det är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare, och jag tycker att Frankrike som lag ser väldigt, väldigt lovande ut. Däremot så Danmark, absolut, att man förlorar mot Frankrike är egentligen ingen skräll.
Jag tycker de gör en habil match här. Jag menar, de har 1-1. I slutet på matchen innan Mbappé då lårar in 2-1, men jag gillar också Christensens mål där. Jag gillar när man stångar in bollen på det där sättet.
Nej, det var en fin nick verkligen.
Vi kör ett quiz. Vem gjorde Andreas Christensen sitt första mål för Chelsea mot?
Var det mot Tottenham och Hugo Lloris då, möjligtvis?
Nej.
Nej, jag tänkte
det ligger närmare än så geografiskt. Nej, Malmö FF.
Aha. Du var dit du ville.
Ja, men jag försökte bara hitta någon koppling till det som hände här.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, jag var någon
helt annan. En svensk koppling, just det här. Ja, han gör inte så jättemånga mål, typ.
Nej, det var mer sån, ja.
Men de har ju varit väldigt, väldigt farliga på fasta situationer, får man ju säga, Danmark. Mm. Det de saknar är ju helt uppenbart en striker. Alltså de vet ju inte riktigt vem de ska spela där. Mm. Eller Julman vet inte vem man ska,
nej, man ska spela Cornelius där. Cornelius håller ju inte samma kvalitet, kan jag tycka. Som...
Alltså vad hade han? Dolberg. Han var ju så övertänd att det inte fanns.
Ja.
Han skulle ju, han var ju väldigt nära ett andra gult. Många situationer där i första halvlek också. Man förstår varför han byttes ut i halvtid, för att han skulle ju ta sig trött. Braithwaite som kommer in tycker jag egentligen är det bästa bettet där. Alltså jag tycker han skapar mycket, han har kreativitet, han är inte riktigt den här renodlade centrala strikern, absolut, men jag tycker att sett till hur trött Kasper Dolberg är och hur övertänd Cornelius var, så tycker jag väl att det faktiskt är Braithwaite som har sprungit iväg. Det är väl Vind då, som också skulle kunna vara ett alternativ om man ska lufta alla. Eller börja spela Eriksen som falsk nia, men det känns inte som den danska melodin riktigt.
Nej, det tycker
det var
jag
väl,
inte.
Sen, det var väl Paulsen som var den stora stjärnan.
Ja, Josef Paulsen har vi också, såklart.
Ja, precis, Leipzig, men han har inte fått något direkt förtroende. Sen gick ju det andra resultatet i gruppen Danmarks väg, kan man säga, för att jag tror man har det ju i egna händer nu. Mm. Man behöver slå Australien, helt enkelt, och det ska man lösa. Och så slår man Australien, då är man vidare.
En otroligt sevärd match sett till hur usel kvalitet det var på planen. Alltså Tunisien och Australien. För det var ändå två lag som verkligen gick för det. Kämpade stenhårt. Det smällde i dueller när det var lite grinigt. Kanske den roligaste situationen av alla när målskytten av Mitchell Duke har tacklats ner. Han fick ju ganska brysk behandling under hela den här matchen och var i fokus konstant. Tyckte han gjorde en strålande insats på så vis. Byttes dock ut senare. När han ligger ner på planen, och sen så är det Hannibal Mabry, United-talangen, var kastad in en boll från bänken som träffar honom i huvudet, och det blir riktigt irriterat. Och Duke ska ut där mot tuniska bänken och alltihopa, men de var ju vänner efteråt. Men det var väldigt roligt, tyckte jag.
Mm.
Duke, 31 år, som till vardag spelar i japanska andra ligan, och Fagiano Okayama.
Ja, men det säger alltså det här australiensiska laget, det är ju ett gäng semiproffs, typ.
Ja, men förstå om du har haft en vettig vänsterwingback som kan slå inlägg istället för Goodwin. Alltså, ja, de hade ju ytor hela tiden, för de pumpade verkligen den kanten, att de ville gå på vänsterkanten med Goodwin speed och slå inlägg mot Duke som är en riktig buffel inne i straffområdet.
Sen var det ju det här att det här var ju matchen då mellan det töntigaste och coolaste smeknamnet på ett landslag i turneringen.
Ja, det var det verkligen.
Socceroos mot Khartoums örnar. Socceroos är ju det töntigaste smeknamnet på ett lag.
Kartagos örnar är ju mäktigt.
Kartagos örnar är ju det. Det går inte att ha ett coolare namn på ett fotbollslag.
Australien var ju faktiskt, de imponerade ju ändå defensivt, får man säga. Jag tyckte att det fanns många frågetecken kring Australien inför mästerskapet. Mm. Och jag tyckte även att Moy, att det funkar rätt bra att ha honom precis framför backlinjen. Han var aldrig någon favorit för mig när han spelade i Brighton. Han var inte så trevlig. Nej. Eller han är inte så trevlig. Men det här fungerade han väldigt bra i alla fall. Så att det är ju,
men en australiensare som inte framstår trevlig.
Ja, fast är inte de lite svåra, va?
Vi behöver inte generaliseringsgå in på australienser. Vi kan ta det någon annan gång, Frida.
Vi måste vidare till grupp F.
Bara säga Sotar, vilken insats han gör i försvaret. Så, nu kan vi gå vidare.
Ja. Grupp F, där har vi också ett... Det är ju sorgligt att Kanada vid det här läget är avhängda. Jag menar, så fint de har spelat och så mycket som de har...
Men de har inget försvar.
Nej, de har inget försvar. Men
de har retat upp folk också. Jag menar, alltså...
Ja. Just det, inför.
De är inte populära i Kroatien, om man säger så.
Nej, och det är all heder åt dem.
Otrolig oklar rivalitet som har byggts upp där. Alltså på att kanadenska förbundskaptenen går ut och använder mindre välvalda ord när han ska beskriva vad de ska göra med Kroatien. Kramaric svarar, ja, det var nog vi som gjorde det med dem istället. Liksom.
Ja, verkligen.
Men Alfonso Davies... Alltså, han funkar ju på den här positionen också. Jag vet, vad har han
för... Ja, men nu kan han ju ändå spela lite mer vänster wingback, ska jag väl säga.
Men vad har han... Han har ju positionen spela vart du vill. Ja. I det här kanadensiska
landslaget. På pappret så var han ändå åtminstone faktiskt en vänster wingback här.
Han utgick mer från vänster, men han är oerhört offensiv. Men alltså vilken spelare det är. Det känns som att han är så hal med bollen. Det är så svårt att stoppa honom. Och sen finns det ju andra roliga spelare i det här laget också. Ute på högerkanten hade du, nu tappar jag namnet, men...
Larea menar
du? Passage.
Nu ska vi se här...
Jonathan David.
Nej, inte Jonathan...
Är det här du pratar om Kanada?
Aha. Jag pratar om Kanada, Buchanan tänker jag på.
Ja, Buchanan, ja, just det.
Riktigt sevärd också dessutom. Och sen var det ju kul, Hutchinson sprang runt med en... Hadda, var det en tampong han stoppade upp i näsan?
Ja, det var det. Jo, det var det. Men det är väldigt effektivt.
Det är väl effektivt. Det är väl precis vad det är till för.
Vad ska man säga? Där man tittar på Kanada annat, en av de andra fina spelarna de har som inte pratat så mycket om är ju Stacky och Porto, mittfältaren som jag tycker har gjort ett jättejobb och strålande mot Belgien. Han fick ju gå ut i den här matchen och man märkte ju att de kollapsade, alltså systemmässigt bara kollapsade när han försvann. Kroatien hade ju otroligt trivsamt med alla ytor som öppnades bakom och kul för Kramaric att få nästa två.
Och Kroatien efter sin oerhört trötta inledning i det här VM:et inledde rätt svagt också. Kanada var ju det laget som såg ut som de hade mer, mer fart, mer drag, men sen när så äter sig Kroatien in i den här matchen till slut så orkar ju inte Kanada stå emot. Nej. Det blir ju det är sån klassskillnad på spelarna framförallt centralt. Och, men Luka Modric ser inte riktigt ut som sig själv. Han slår bort lite för mycket bollar tycker jag. Det är man ju inte van vid. Det är ju en spelare som kan gå 3 säsonger utan att slå bort en boll. Men
de är ju lite, nu fick man ju massa ytor att jobba på, men de är ju lite gamla och trötta. Det är ju känslan att det finns, de behöver en ny tändning på det. Absolut, Marco Livaja, han kan göra sina mål nu när han har fått chansen att komma in också.
Ja, det blev lite skillnad när han kom in faktiskt.
Ja, men jag tycker det finns många positiva aspekter att ta med från Kroatien, absolut, med tanke på antalet mål de gör. Men lite gamla och trötta, det är också en beskrivning man kan ha för ett annat lag i den här gruppen.
Ja, Belgien som förlorade mot Marocko, vilket föranledde upploppsscener i Bryssel. Vi ska komma ihåg det att Belgien har en enormt stor marockansk befolkning. Mm. Det bor väldigt mycket marockaner i Belgien och framförallt i Bryssel. Och det var marockaner som då hade varit ute och firat den här segern. Antagligen ganska mycket firanden mot belgare. Det blev bråkigt och det var väl
Det blev rätt våldsamt.
Det var väl både marockanska supportrar och en del belgiska supportrar som varit inblandade. Men det var i första hand marockaner som var ute och firade och det firandet som spårade ur, som man har förstått det.
Men jag tror att det fanns... kastade väl stenar mot polis och satte eld på saker och...
Ja, det var nog bilar som brann.
Och... Nej, det är epitetet för ett firande som har spårat ur, om jag säger så.
Ja. Och det fanns för belgiska laget och de belgiska supportrarna väldigt lite att fira efter den här matchen, för det var trött, det var fantasilöst, det var håglöst, det var spelare som slog ut med armarna mot varann, det var en Kevin De Bruyne som inte gick att känna igen, det var en Eden Hazard som ser så otränad ut så att man vet inte, han har liksom tappat hela sin fotbollsperson på något sätt, den där sparken som fanns i honom, den är helt släckt. Och inte sådär jättemycket annat. Lukaku fick komma in på slutet, men det hjälpte föga.
Det har bara varit massa liksom åldershån mellan spelarna, känns som. Det kan inte vara jättebra stämning i truppen. Ja, De Bruyne som gick ut och sa att ja, vi kanske är lite för gamla och trötta, och Vertonghen som också konstaterade typ som någon sorts pik till De Bruyne att ja, det är lite gammalt typ på topp också. Mm. Att alla sitter och åldershånar varandra hit och dit i de olika lagdelarna, då kommer du inte få ihop ett vettigt fotbollslag.
Jag sen tror på riktigt. Ja. Alltså De Bruyne har ju rätt liksom.
Båda har ju rätt.
Alla har rätt. Och Hazard var det väl som sa, ja, vi har inte de snabbaste försvararna. Och det vet vi om, men det var ju ändå ganska hårt att säga det så utåt.
Ja. Också väldigt belgiskt med den där ärligheten på något sätt.
Och så har Roberto Martinez som kan sätta ihop det här. Det kommer bli kalasbra till nästa match.
Nej.
Nej, det, alltså jag tror de åker ur. Jag tror Kroatien slår dem och Belgien åker ur.
Ja, det låter inte alls osannolikt. Jag tror Marocko kommer slå Kanada dessutom. För jag tycker Marocko ser ganska...
De ser jättebra ut.
Ganska spännande.
På tal om någon som borde se lite tröttare ut med tanke på klubblagsformen är det Hakim Ziyech. Men det tycker jag absolut inte man ser någon skymt av. Jag tycker han har varit alldeles strålande där i början. Och linkar upp och visar verkligen. Han gör det som Eden Hazard borde göra i det belgiska landslagströjan, om vi säger så.
Det är han gör det han borde göra i Chelsea.
Ja, det också. Det också. Nej, men Marocko blir väldigt spännande att följa, och jag tycker att det är utan tvekan det lag från afrikanska kontinenten som har imponerat allra mest här i början, och det är inget vågat statement ändå. De går nog vidare dessutom.
Vad tror vi om Martinez framtid? Han har ingen, va?
Nej, måste
det har han inte. Och sen, jag menar, när till och med Courtois tvålar in bollar som han har gjort under de här två första matcherna. Då vet man att det är liksom så här, det är ju kanske världens bästa målvakt. Ja. En av de tre bästa målvakterna i alla fall. Han ska inte släppa in den frisparken till att börja med. Det är spelare som inte spelar på sin normala nivå.
Men det är supertabbar. Men samtidigt så måste man fråga sig hur överhuvudtaget ett belgiskt försvar kan tillåta att Courtois blir så liksom täckt av framstormande marokkaner både en och två gånger på sådana frisparkssituationer. Det fanns ju ingen som helst tillstymmelse till försvar i sitt eget straffområde. Men absolut, det är ju dundertabbar av Courtois. Men det är ju hela det här belgiska laget som hittills tydligt visar att de håller på att bli det här VM:ets absolut största flopp.
Ja, men det är ju ett lag som har väldigt stora brister och som har svaga lagdelar, men också några riktiga superspelare. Courtois är en av dem, De Bruyne är en av dem. När de två spelarna då heller inte fungerar, ja, men då finns det inte så mycket kvar att hänga upp någonting på.
Thielemans petad här.
Ja, och Thielemans när han spelade, det har ju inte varit bra heller liksom.
Men det som är sorgligt ur belgisk synvinkel, det är ju att den här gyllene generationen går mot sitt slut och de vann aldrig någonting. Det är ju lite där man landar, att det här var Belgiens stora chans på något sätt att ta någon form av titel, eller i alla fall vara nära att ta den, men man har inte fått ut så där jättemycket av det i slutändan.
Man vaskade bort den generationen på att anställa Martinez.
De fick ett VM-brons. Det är väl där de kommer hamna. Ja, och Martinez...
Vem har inte ett VM-brons? Det har väl alla.
Det har vi också.
När vi gräver...
Ja, jag menar liksom de var ju titelkandidater.
Ja, absolut. Och det är ju sådär, vi får ju gå tillbaka ändå 4, 6, 8 år för att hitta dem där. De belgiska lagen då de verkligen, verkligen hade världsklass i alla lagdelar. Det har man inte längre. Det är ju en ganska blek skugga utav de lagen faktiskt.
Men det finns ju talang. Det där som är också så frustrerande. Spela in en spelare som De Ketel är liksom helt. Låt spelare som De Bast och Teater spela i försvaret. Och Nana till exempel som kom in nu. Det är en sån spelare som ska starta i landslaget. Axel Witsel är inte där mer.
Trossard,
det är jättebra exempel också. Det finns mycket spelare som, du har ju talang. Du ska inte starta med Micky Batshuayi på topp. Du har Luis Openda i truppen, sätt honom där istället. Det kan inte bli sämre än vad det är nu.
Mäktiga scener också överlag, alltså runt om i stan. Det är ju hur många marokkaner som helst överallt. De var ju helt galna och de slutade ju aldrig fira, känns det som. Så att de lever verkligen ut just nu.
Fantastiskt. Ja, hörde ni, det var allt vi hade den här måndagen. Vi är tillbaka på onsdag igen. Då har vi spelat färdigt den här andra gruppspelsomgången. Brasilien ska spela ikväll, Portugal lika så.
Sista klockan 11 matchen idag.
Just det.
Serbien Kamerun. Så den ska vi ju gotta oss med, tycker jag, nu när
vi stänger av det här, absolut. Och sen så går vi in i upplösningen då utav gruppspelet, och det är väl ingen grupp som är helt avgjord. Det lever hela vägen, och det tycker vi väldigt mycket om. Och vi kommer ju också veta vilka åttondelsfinaler vi får när matcherna blir färdigspelade.
Det är väl bara Frankrike som är helt klara, va?
Det är nog bara dem, ja.
Brasilien kan väl
bli det. Portugal kan bli det.
Portugal och Uruguay ikväll.
Portugal och Uruguay ikväll, den får vi inte missa. Hörde ni, tusen tack för alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka på onsdag igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Och Samuelsson.